Conference Center at Temple Square in Salt Lake.
Från konferenscentret vid Temple Square i Salt Lake City sänder vi nu den 184:e generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och generalämbetsmän, tabernakelkören står för musiken under det här mötet.
This broadcast is furnished as a public
service. Denna utsändning tillhandahålls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
President Dieter F. Uchtdorf,
andra rådgivare i första presidentskapet, leder den här sessionen.
Our dear brothers and sisters, we welcome
you. Kära bröder och systrar, vi välkomnar denna eftermiddag till den femte och avslutande sessionen av den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Thomas S. Monson, som presiderar vid konferensen, har bett att jag ska leda det här mötet. Vi hälsar kyrkans medlemmar och vänner överallt som deltar via radio, television, internet eller satellitöverföring. För musiken under den här sessionen står Tabernakelkören under ledning av Mac Wilberg och Ryan Murphy, med Linda Margetz och Bonnie Goodliff vid orgeln. Kören inleder mötet med att sjunga Ljuvligt det är, min Herre Gud. Inledningsbön får vi sedan av biskop Dean M. Davis, andra rådgivare i presiderande biskopsrådet.
Oh, Our beloved Father in heaven.
Vår älskade Fader i himlen. Våra hjärtan och själar har berörts av det som sagts och gjorts under denna konferens. Vi uttrycker vår djupa tacksamhet för de känslor och de vittnesbörd vi fått. Vi inbjuder din ande att vara med oss här, både talare och alla som lyssnar, att vi bättre ska kunna tjäna dig är vår bön i Jesu Kristi namn. Amen.
The choir will now favor us with I stand all amazed.
Kören sjunger nu för oss Oändliga kärleken. Efter sången får vi lyssna till president Boyd K. Packer, president för de 12 apostlarnas korum. Därefter talar äldste William L. R. Walker i de 70:s korum. Äldste Elton Perry i de 12 apostlarnas korum talar sen till oss.
Jesus offers me. Come. times of war are answered.
Tider av krig och ovisshet har en förmåga att skärpa vårt fokus på sånt som verkligen betyder något. Andra världskriget var för mig en tid med stor andlig oro. Jag hade lämnat mitt hem i Brigham City, Utah med bara ett glödande vittnesbörd och kände ett behov av något mer. Men jag var sanktionerad på Hiroshima norr om Okinawa, Japan, kämpade jag med tvivel och ovisshet. Jag ville ha ett eget vittne om evangeliet och jag ville veta. Under en sömnlös natt lämnade jag tältet och gick in i en bunker som hade byggts av 200 liters oljefat som var fyllda med sand och var staplade på varandra så de bildade ett värn. Det fanns inget tak så jag kröp in och tittade upp mot den stjärnbeströdda himlen och knäböjde för att be. Nästan mitt i ens mening hände det. Jag kunde inte skulle beskriva för dig vad som hände även om jag ville det. Det övergår min förmåga att uttrycka mig, men det står lika klart för mig idag som det gjorde den kvällen för över 65 år sedan. Jag visste att det var en mycket privat och personlig manifestation. Äntligen visste jag själv. Jag visste säkert, för jag hade fått det givet till mig. Efter en stund kröp jag ut ur bunkern och gick, eller snarare svävade tillbaka till min säng. Under resten av kvällen kände jag mig glad och vördnadsfull. Istället för att tänka på att jag var någon speciell person tänkte jag att det som kom till mig skulle kunna komma till vem som helst. Det tror jag fortfarande. Under åren som följde har jag förstått att en sån upplevelse är ett ljus att följa och en börda att bära. Jag önskar berätta för er om de sanningar som är de mest värdefulla att känna till. Sånt som jag har lärt och upplevt under nästan 90 år och under mer än 50 år som generalauktoritet. Mycket av det jag nu vet hör till kategorin sånt som inte kan läras ut, men det kan gå att lära sig. Precis som det mesta som är mycket värdefullt kommer kunskap som är av evig betydelse endast genom personlig bön och begrundan. Detta tillsammans med fasta skriftstudier gör dig mottaglig för intryck och uppenbarelser och den heliga andens viskningar. Det ger oss undervisning från ovan som vi kan lära oss rad på rad. Uppenbarelserna lovar, oavsett vilken grad av intelligens vi uppnår i detta liv, kommer den att följa med oss i uppståndelsen, och kunskap och intelligens uppnås genom flit och lydnad. En evig sanning som jag har fått insikt om är att Gud lever. Han är vår fader. Vi är hans barn. Vi tror på Gud den evige fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Av alla titlar som han skulle kunnat använda har han valt att kalla sig fader. Frälsaren befallde: be därför på detta sätt, vår fader som är i himlen. Att han använder namnet fader är en läxa till oss alla när vi förstår vad som är det viktigaste här i livet. Föräldraskap är en helig förmån och beroende på vår trofasthet kan det bli en evig välsignelse. Det främsta syftet med all verksamhet i kyrkan är att en man och hans hustru och deras barn kan vara lyckliga i sitt hem. De som inte gift sig eller de som inte kan få barn blir inte utan de eviga välsignelser som de söker, men som just nu förblir utom räckhåll för dem. Vi vet inte alltid hur och när välsignelser kommer att visa sig. Men löftet om evig avkomma kommer inte att förnekas någon trofast person som ingår och håller heliga förbund. Din hemliga längtan och tårfyllda vedjan kommer att röra både faderns och sonens hjärta. Du kommer att få en personlig försäkran från dem om att ditt liv kommer att bli rikt och att du inte kommer gå miste om någon välsignelse som är nödvändig. Som en Herrens tjänare som handlar i det ämbete som jag ordineras till, ger jag dem som lever under sådana omständigheter löftet att i sinom tid kommer det att inte att fattas er något som är nödvändigt för er frälsning och upphöjelse. Armar som nu är tomma kommer att fyllas och hjärtan som nu gör ont efter brustna drömmar och längtan kommer att helas. En annan sanning som jag fått insikt om är att den helige anden är verklig. Han är det tredje medlemmen i gudomen. Hans uppgift är att vittna om det som är sant och rättfärdigt. Han uppenbarar sig på många sätt, bland annat genom känslor av frid och förvissning. Han kan också ge tröst, vägledning och tillrättavisning när så behövs. Den heliga andens sällskap upprätthålls under hela vårt liv genom rättfärdigt levande. Den heliga andens gåva förlänas genom en av evangeliets förrättningar. En som har myndighet lägger händerna på en som nyligen blivit medlem i kyrkan och uttalar dessa ord. Mottag den heliga anden. Enbart denna förrättning förändrar oss inte på något märkbart sätt. Men om vi lyssnar och följer maningarna kommer vi att få den heliga andens välsignelse. Varje son eller dotter till vår himmelske fader kan få uppleva att Moronis löfte är verkligt. Genom den heliga andens kraft kan ni få veta sanningen om allting. En gudomlig sanning som jag fått i mitt liv är mitt vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Det viktigaste och grundläggande i allt vi gör som är förankrat genom uppenbarelserna är Herrens namn som är den myndighet varigenom vi handlar i kyrkan. Varje bön som uppsänds, även av små barn, avslutas i Jesu Kristi namn. Varje välsignelse, varje förrättning, varje ordination, varje officiell handling görs i Jesu Kristi namn. Det är hans kyrka och den är uppkallad efter honom. Jesus Kristi kyrka av sista dagars helige. Det finns en viktig händelse i Mormons bok där nefiterna bad till fadern i Herrens namn. Herren visade sig och frågade: vad vill ni att jag ska ge er? Och de sa till honom: Herre, vi vill att du talar om för oss det namn varmed vi ska kalla denna kyrka. Ty det förekommer ordstrider bland folket om detta. Och Herren sa till dem: sannerligen, sanningen säger jag er, hur kommer det sig att folket knotar och tvistar om detta? Har de inte läst skrifterna, vilka säger att ni måste ta på er Kristi namn, vilket är mitt namn? Ty vid det namnet ska ni bli kallade på den yttersta dagen. Och var en som tar på sig mitt namn och håller ut in till änden ska bli frälst på den yttersta dagen. Vad ni än gör ska ni därför göra mitt namn. Därför ska ni kalla kyrkan efter mitt namn. Och ni ska åkalla fadern i mitt namn så att han välsignar kyrkan för min skull. Det är hans namn, Jesus Kristus. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. I kyrkan vet vi vem han är. Jesus Kristus, Guds son. Han är faderns enfödde. Han är den som blev dödad och den som lever igen. Han för vår talan inför fadern. Kom ihåg att det är på klippan vår återlösare som är Kristus, Guds son, som ni måste bygga er grundval. Han är det ankare som håller oss fast och skyddar oss och våra familjer genom livets stormar. Varje söndag runt om i världen där församlingar samlas i något land eller på något språk, välsigna sakramentet med samma ord. Vi tar på oss Kristi namn och minns alltid honom. Det finns inpräntat i oss. Profeten Nefi förklarade: vi talar om Kristus, vi gläds i Kristus. Vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus. Och vi skriver i enlighet med våra profetier så att våra barn ska kunna veta till vilken källa de kan se för att få förlåtelse för sina synder. Var och en av oss måste få ett eget vittnesbörd om Herren Jesus Kristus. Vi bär sedan det vittnesbördet för vår familj och andra. Men vi får inte glömma att det finns en motståndare som själv försöker söndra Herrens verk. Vi måste välja vem vi ska följa. Vårt beskydd är lika enkelt som att bestämma sig för att följa frälsaren och se till att vi blir trofast förblir på hans sida. I Nya testamentet skriver Johannes att det fanns några som inte kunde bestämma sig för frälsaren och hans lärdomar. Och efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. Jesus sa det därför till de 12: inte vill väl också ni gå bort? Simon Petrus svarade honom: Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Petrus hade fått det som alla som följer frälsaren kan lära sig. För att vara trofast hemgiven till Jesus Kristus godtar vi honom som vår återlösare och gör allt i vår makt för att leva enligt hans lärdomar. Efter alla år som jag levt och undervisat och tjänat och efter alla de hundratusentals mil jag rest runt världen med allt jag har upplevt finns det en stor sanning som jag vill dela med mig av. Och det är mitt vittnesbörd om frälsaren Jesus Kristus. Joseph Smith och Sidney Rigdon upptecknade följande efter en helig upplevelse. Och nu efter de många vittnesbörd som givits om honom är detta det allra sista vittnesbördet som vi ger om honom. Att han lever. Ty vi såg honom. Deras ord är mina ord. Jag tror och jag är säker på att Jesus är Kristus, den levande Gudens son. Han lever. Han är faderns enfödde. Och medes honom och genom honom och av honom skapas och skapades världarna och deras invånare är födda som söner och döttrar åt Gud. Jag vittnar om att frälsaren lever. Jag känner Herren. Jag är hans vittne. Jag känner till hans stora offer och hans eviga kärlek till alla vår himmelska faders barn. Jag bär mitt särskilda vittnesbörd i all ödmjukhet, men med absolut visshet. I Jesu Kristi namn. Amen.
I love church history.
Jag älskar kyrkans historia. Och kanske som många av er så har, som jag känt, att min tro har stärkts när jag lär mig om den oerhörda hängivenhet som våra förfäder visade när de tog emot evangeliet och levde i tron. För en månad sedan så firade 12 000 underbara ungdomar från Gilbert, Arizona tempeldistrikt att deras nya tempel stod färdigt med ett inspirerande framträdande som visade deras beslut att leda rättfärdighet. Temat var fasta i tron. Precis som de trofasta ungdomarna i Arizona så borde varje sista dagars helig bestämma sig för att stå fast i tron. Salmens ord lyder, fasta i tron våra fäder förfäktat. Vi kunde lägga till, fasta i tron våra far- och morfäder förfäktat. Jag undrade om de entusiastiska ungdomarna i Arizona kände till sin egen historia i kyrkan. Om de kände till hur just deras familj hade blivit medlemmar. Det vore underbart om varje sista dagars helig kände till sina förfäders omvändelseberättelse. Oavsett om du är en pionjärättling eller ej, så är mormonpionjärernas arv av tro ditt arv. Det är Jesu Kristi kyrka av sista dagars heligas ädla arvedel. En av de mest underbara kapitlen i kyrkans historia inträffade när Wilford Woodruff, en Herrens apostel, undervisade om det återställda evangeliet i Storbritannien år 1840, bara 10 år efter kyrkans grundande. Wilford Woodruff och andra apostlar hade inriktat på sitt arbete på områdena Liverpool och Preston i England med betydande framgång. Elster Woodruff, som senare blev kyrkans president, bad ständigt att Gud skulle vägleda honom i detta mycket viktiga arbete. Hans böner ledde till inspiration om att han skulle bege sig till en annan plats för att undervisa om evangeliet. President Monson har lärt oss att när vi får inspiration från himlen, då följer vi den direkt. Vi skjuter inte upp det. Det var precis vad Wilford Woodruff gjorde. Med tydlig vägledning från anden att han skulle gå bege sig söderut, begav sig Elster Woodruff av nästan omedelbart och reste till en England som kallades Herefordshire, ett jordbrukardistrikt i södra England. Här mötte han en välbärgad bonde med vid namn John Benbow som välkomnade honom med ett glatt hjärta. En grupp på över 600 människor som kallade sig för Förenade Brödraskapet hade bett om ljus och sanning. Herren sände Wilford Woodruff som ett svar på deras böner. Elster Woodruffs undervisning bar nästan genast frukt och många blev döpta. Brigham Young och Willard Richards gjorde honom sällskap i Herefordshire och de tre apostlarna hade en anmärkningsvärd framgång. Bara ett par månader senare organiserade de 33 grenar för de 541 medlemmar som hade gått med i kyrkan. Och deras enastående arbete fortsatte och så småningom blev nästan alla medlemmarna i Förenade Brödraskapet döpta in i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Min farmors farmor, Hanna Maria Harris, var en av de första som lyssnade på Wilford Woodruff. Hon berättade för sin man, Robert Harris Jr., att hon hade hört Guds ord och att hon tänkte döpa sig. Robert blev inte glad när han fick höra vad hans hustru hade säga. Han sa att han skulle följa med henne till nästa predikan som mormonmissionären höll och säga honom ett sanningens ord. Han satt nästan längst fram i församlingen, fast besluten att inte låta sig rubbas och kanske häckla den besökande predikanten. Men Robert rördes omedelbart av anden, precis som hans hustru hade blivit. Han visste att budskapen om återställelsen var sant och han och hans hustru blev döpta. Deras berättelse om tro och hängivenhet liknar tusentals andra. När de hörde evangeliets budskap så visste de att det var sant. Som skriften lär, mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och de följer mig. Då de hade hört herdens röst ägnade de helt och hållet sina liv till att leva efter evangeliet och följa herrens profets ledning. De följde kallet att samlas till Sion och lämnade sitt hem i England bakom sig, korsade Atlanten och samlades med de heliga i Nauvoo, Illinois. De tog helhjärtat emot evangeliet. Samtidigt som de försökte etablera sig i det nya landet hjälpte de till att bygga Nauvoos tempel genom att som tiondearbete spendera var tionde dag på tempelbygget. De var förkrossade när de hörde nyheten om deras älskade profet Joseph Smiths och hans bror Hirams död. Men de fortsatte. De stod fasta i tron. När de heliga förföljdes och drevs ut ur Nauvoo kände sig Robert och Mariah rikt välsignade eftersom de hade tagit emot sig sina begåvningar i templet strax innan de korsade Mississippifloden och drog västerut. Även om de var osäkra på vad framtiden kunde innebära var de säkra i sin tro och i sina vittnesbörd. Med sex barn kämpade de sig genom lera där de korsade Iowa på vägen västerut. De byggde ett skjul åt sig vid Missourifloden strand på den plats som kommer kallas Winter Quarters. Denna grupp av modiga pionjärer väntade på apostolisk vägledning om hur och när de skulle ta sig längre västerut. Och allas planer förändrades när Brigham Young som president för de 12 Quorum kallade män som frivilliga i Förenta Staternas armé i det som kommer att kallas Mormonbataljonen. Robert Harris Jr. var en av de över 500 pionjärer som besvarade Brigham Youngs kallelse. Han tog värvning trots att det innebar att han lämnade sin gravida hustru och sex små barn bakom sig. Hur kom det sig att han och andra män gjorde något sånt? Svaret kan ges med min farfars farfars egna ord. I ett brev som han skrev till sin hustru när bataljonen gjorde ett kort uppehåll nära Santa Fe så skrev han: "Min tro är starkare än någonsin och då jag tänker på de saker som Brigham Young sagt oss så tror jag honom som om det varit Gud själv som talat till mig." Kort sagt så visste han att han lyssnade till en Guds profet, vilket även de andra männen gjorde. Därför gjorde de det. De visste att de leddes av en Guds profet. I samma brev så uttryckte han sina kärleksfulla känslor till sin hustru och sina barn och berättade om sina ständiga böner om att hon och barnen skulle bli välsignade. Senare i brevet så skrev han följande: "Vi får inte glömma de ting som du och jag hört och sett, upplevt i Herrens tempel." I kombination med hans tidigare vittnesbörd om att vi leds av en Herrens profet så har de här två heliga uppmaningarna blivit som en del av skrifterna för mig. 18 månader efter han avrest med bataljonen så återförenades han med sin älskade Mariah. De fortsatte vara sanna och trofasta mot det återställda evangeliet hela livet. De fick 15 barn, av vilka 13 levde till vuxen ålder. Min farmor, Fanny Walker från Raymond, Alberta i Kanada, var ett av deras 136 barnbarn. Farmer Walker var stolt över det faktum att hennes farfar hade tjänat i mormonbataljonen och hon ville att alla hennes barnbarn skulle veta det. Nu när jag har fått barnbarn så förstår jag varför det var så viktigt för henne. Hon ville vända barnbarnens hjärtan till deras fäder. Hon ville att hennes barnbarn skulle känna till deras arv av rättfärdighet eftersom hon visste att det skulle välsigna deras liv. Ju närmare våra rättfärdiga förfäder vi känner oss, ju mer sannolikt är det att vi fattar kloka och rättfärdiga beslut. Och så är det. Vi är alla rikt välsignade om vi känner till de berättelser om tro och uppoffringar som ledde våra förfäder till att ansluta sig till Herrens kyrka. Från första gången då Robert och Mariah hörde Wilford Woodruff undervisa och vittna om evangeliets återställe så visste de att evangeliet var sant. De visste också att vilka prövningar och lidanden som än skulle komma till för ställa sin som de skulle uppleva så skulle de välsigna som de stod fasta i tron. Det verkar nästan som de hade hört de ord som vår profet idag talade om när han sa: "Ingen uppoffring är för stor för att få templets välsignelser." Tvåpundsmyntet i Storbritannien har en inskription på sidan där det står: "Vi går i stora mäns fotspår." Då jag tänker på våra storartade pionjärförfäder så känns det som vi alla går i stora mäns fotspår. Även om uppmaningen kom från ett brev från Robert Harris så tror jag att otaliga förfäder skulle sända samma budskap till sina barn och barnbarn. Först, vi får inte glömma de upplevelser vi haft i templet och vi får inte heller glömma de löften och välsignelser som kommer till var och en av oss tack vare templet. Och för det andra, vi får inte glömma att vi leds av en Guds profet. Jag vittnar om att vi leds av en Guds profet. Herren återställde sin kyrka i de sista dagarna genom profeten Joseph Smith. Och vi får inte glömma att vi har leds av en obruten kedja av Guds profeter från Josef till Brigham och genom varje efterkommande president till vår profet idag, Thomas Svens Månsson. Jag känner honom, jag hedrar honom och jag älskar honom. Jag vittnar om att han är Herrens profet på jorden idag. Det är mitt hjärtas önskan att vi, tillsammans med mina barn och barnbarn, hedrar våra rättfärdiga förfäders arvedel, dessa trofasta mormonpionjärer som var villiga att lägga allt på altaret för att försvara sin Gud och sin tro. Jag ber att vi alla ska stå fasta i den tro som våra fäder förfäktat. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
The family home evenings Sister Perry and I have been holding each Monday night.
Familjehemaftnarna som Syster Perry och jag har varje måndagskväll har nu plötsligt utökats. Min bror, hans dotter, Barbaras bror, en systerdotter och hennes make har flyttat in i bostadsrättshuset där vi bor. Det är första gången sedan jag var pojke som jag har haft välsignelsen att få ha släkten på nära håll. På den tiden bodde flera av min mammas släktingar i vårt kvarter. Morfar Sonny bodde i huset norrut och moster Emma i huset söder om oss. I södra delen av kvarteret bodde moster Josephine. I östra delen mormor Alma. I min barndom umgicks vi dagligen med våra släktingar och arbetade och hade roligt med dem. Vi kunde inte hitta på något större rackartyg utan att våra mammor fick veta det. Världen nu för tiden är annorlunda. De flesta familjer är utspridda. Även om de bor någorlunda i närheten av varandra så är de sällan grannar. Min dåvarande och nuvarande situation är lite som himmelriket. Familj och släkt som bor alldeles i närheten av varandra. Det är en ständig påminnelse till mig om familjenheternas eviga natur. Under min uppväxttid hade jag ett alldeles särskilt förhållande till min morfar. Som äldste son i familjen kom det på min lott att skotta snö på vintern och ta hand om gräsmattan på sommaren. Inte bara hos oss utan också hos morfar och hos mina två mostrar. Morfar satt vanligtvis på verandan medan jag klippte hans gräsmatta. Efteråt brukade vi sitta och prata på hans trappa. De är underbara minnen för mig. En dag frågade jag morfar hur jag kunde veta att jag alltid gjorde det rätta. Med tanke på att det fanns och finns så många valmöjligheter i livet. Som så ofta besvarade morfar frågan med ett exempel från lantlivet. Han berättade för mig hur man lär upp ett hästspann så att de samarbetar. Han sa att ett hästspann alltid måste veta vem det är som bestämmer. Ett viktigt medel för att styra en häst är betslet. Om någon i spannet får för sig att den inte behöver lyda körarens vilja så kommer spannet aldrig att dra gemensamt och samarbeta för att maximera sin förmåga. Låt oss titta närmare på vad min morfar undervisade mig om med hjälp av det här exemplet. Vem är det som kör hästspannet? Min morfar menade att det är Herren. Han är den som har en avsikt och en plan. Det är också han som lär upp hästspannet och varje enskild häst. Föraren vet bäst. Och det enda sättet som en häst kan veta att den alltid gör det rätta är att lyda och följa förarens ledning. Vad var det min morfar liknade vid ett betsel? Då som nu tror jag att min morfar undervisade mig om att följa den heliga andens maningar. För honom var betslet andligt. En lydig häst som ingår i ett väldresserat hästspann behöver bara ett lätt ryck av köraren för att göra precis det som han vill att den ska göra. Det här lätta rycket motsvarar den milda och stilla röst med vilken Herren talar till oss. Av respekt för vår handlingsfrihet är det aldrig ett kraftigt ryck. Män och kvinnor som inte bryr sig om andens stilla maningar måste ofta, i likhet med den förlorade sonen, lära sig genom de naturliga följderna av olydnad och ett utsvävande liv. Först efter att ha ödmjukats av de naturliga följderna kom den förlorade sonen till besinning och hörde andens viskningar som sa att han skulle återvända hem till sin far. Så det min morfar lärde mig var att alltid vara redo att ta emot andens lätta ryck. Han lärde mig att jag alltid skulle få en sån maning om jag började avvika från kursen. Och jag skulle aldrig göra mig skyldig till större synder om jag lät anden leda mina beslut i livet. Som det står i Jakobs brev kapitel 3, vers 3. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss, styr vi också hela hans kropp. Vi måste vara uppmärksamma på vårt andliga betsel. Vid minsta ryck från mästaren måste vi vara villiga att helt och hållet ändra kurs. För att lyckas i livet måste vi lära vår ande och kropp att samarbeta och gemensamt hålla Guds bud. Om vi följer den heliga andens stilla maningar kan det förena vår ande och kropp när det gäller målinriktningen och leda oss tillbaka till vårt eviga hem för att bo hos vår himmelske fader. Vår tredje trosartikel lär oss hur viktigt det är att lyda. Vi tror att hela människosläktet kan frälsas genom Kristi försoning och genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar. Det är ett slags lydnad som min morfar beskrev i sitt exempel om hästspannet kräver en alldeles särskild tillit. Det vill säga absolut tro på den som kör hästspannet. Det morfar undervisade mig om hänsyftade därför också på evangeliets första grundsats. Tro på Jesus Kristus. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Sen nämnde han även Abel, Hanok, Noah och Abraham som exempel på tro. Han dröjde vid berättelsen om Abraham, för Abraham är det trofastas fader. Paulus skrev, i tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han som främling i det utlovade landet. Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma, fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Vi vet att genom Abrahams och Saras son Isak fick Abraham löftet av avkomlingar, talrika som stjärnorna på himmelen och oräkneliga som sandkornen på havets strand. Men sen sattes Abrahams tro på prov, och det på ett sätt som många av oss skulle ha funnit ofattbart. Även om jag ofta har funderat över berättelsen om Abraham och Isak, tror jag inte att jag till fullo förstår Abrahams trofasthet och lydnad. Jag kan kanske föreställa mig hur han trofast packar för att ge sig iväg tidigt en morgon. Men hur tog han alla de där stegen bredvid sin son Isak på den 3 dagar långa färden till foten av berget Moria? Hur bar han veden till elden upp för berget? Hur byggde han altaret? Och hur förklarade han för Isak innan han band honom och la honom på altaret att det var han som var offret? Hur hade han styrkan att lyfta kniven för att döda sin son? Abrahams tro gjorde det möjligt för honom att noggrant följa Guds ledning ända tills det mirakulösa ögonblick då en ängel ropade till honom från himlen och talade om för Abraham att han hade bestått sitt hjärtslitande prov. Och sen upprepade Herrens ängel löftena i Abrahams förbund. Jag inser att det är förenat med utmaningar att tro på Jesus Kristus och att lydnad är svårare för några än andra. Jag har tillräckligt stor erfarenhet för att veta att även om hästar kan ha mycket olika personlighet och att det därför kan vara mer eller mindre lätt att lära upp dem, så är den mänskliga mångfalden mycket större. Var och en av oss är en Guds son eller dotter och har en unik förjordisk och jordisk historia. Därför finns det ytterst 2 patentlösningar. Så vi lär oss av erfarenheterna i livet, och viktigast av allt är det ständiga behovet av Jesu Kristi evangeliums andra grundsats, omvändelse. Sant är också att den tid då min morfar levde var en enklare tid, särskilt i fråga om valen mellan rätt och orätt. Även om vissa högintelligenta och insiktsfulla personer kanske menar att våra komplexa tider kräver allt komplexare lösningar, är jag allt annat än säker på att de har rätt. Min syn är snarare att vår tids komplexitet kräver större enkelhet, liksom min morfars svar på min uppriktiga fråga om hur jag kunde skilja mellan rätt och orätt. Jag vet att det jag erbjuder idag är en enkel formel. Den kanske inte fungerar för alla, men jag vittnar om att den fungerar bra för mig. Jag rekommenderar den. Ja, jag uppmanar er att pröva mina ord. Och om ni gör det, så lovar jag att de ska leda till klarhet i fråga om vad ni ska välja. När ni bombarderas med valmöjligheter och med enkla svar på frågor som förvirrar de lärda och de som tror sig vara visa. Allt för ofta ser vi på lydnad som ett passivt, som att passivt och utan eftertanke lyda en högre auktoritetsbefallningar. I själva verket är lydnaden, när den är som bäst, ett tecken på vår tro på den högsta auktoritetens visdom och makt, ja, på Gud. När Abraham visade att han var orubblig i sin tro på Gud och i sin lydnad mot honom, till och med när han fick befallning att offra sin son, då räddade Gud honom. På liknande sätt räddar Gud oss till slut när vi visar vår tro genom att lyda. De som enbart litar till sig själva och följer sina egna önskningar och böjelser är så begränsade jämfört med dem som följer Gud och tar hans insikt, makt och gåvor till hjälp. Någon har sagt: den som är självupptagen är i grund och botten mycket liten. Stark, aktiv lydnad är allt annat än svag eller passiv. På det sättet ger vi uttryck åt vår tro på Gud och uppfyller kraven för att kunna få ta del av himlens krafter. Lydnad är ett val. Det är ett val mellan vår egen begränsade kunskap och makt och Guds obegränsade visdom och allmakt. Enligt vad min morfar lärde mig är det ett val att känna det andliga betslet i vår mun och att följa förarens ledning. Må vi bli förbundsarvingar och Abrahams avkomlingar genom vår trofasthet och genom att ta emot det återställda evangeliets förrättningar. Jag lovar er att det eviga livets välsignelser finns att få för alla som är trofasta och lydiga. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack, bröder. Kör och församling står nu upp och sjunger tillsammans. Folk och nationer, hör himlens röst. Vi har sedan nöjet att höra från äldsterna Lawrence E. Corbridge, Michael John Ute och Marcus A. Aidokaitis i det 70s quorum. Efter dem talar äldster D. Todd Christofferson i de 12 apostlarnas quorum.
This is the 184th annual general.
Detta är den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
A young boy reads the Bible.
En ung pojke läser Bibeln och hans ögon stannar till vid ett visst skriftställe. Det här är ett ögonblick som ska förändra världen. Han är mycket ivrig att få veta vilken kyrka som kan leda honom till sanning och frälsning. Han har försökt med allt annat och nu vänder han sig till Bibeln och läser de här orden. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla villigt och utan förberedelser och han ska få den. Han tänker igenom dem gång på gång. Den första ljusglimten bryter igenom mörkret. Är detta svaret? Vägen ut ur förvirring och mörker. Kan det vara så enkelt? Fråga Gud och han svarar. Slutligen bestämmer han sig för att antingen måste fråga Gud eller förbli i mörker och förvirring. Och fast han är så ivrig rusar han inte iväg till ett tyst hörn och rabblar upp en hastig bön. Han är bara 14 år, men i sin brådska att få veta förhastar han sig inte. Det här ska inte bli vilken bön som helst. Han beslutar sig var han ska gå och vart och när han ska göra försöket. Han förbereder sig för att tala med Gud. Och så kommer dagen. Det är på morgonen, en härlig, klar dag, tidigt på våren 1820. Han vandrar ensam in i den närliggande skogens stillhet, under träden som reser sig över honom. Han kommer fram till platsen dit han innan bestämt sig för att gå. Han knäböjer och uttalar sitt hjärtas önskan. När han beskriver vad som hände sedan säger han: jag såg en ljuspelare alldeles över mitt huvud, klarare än solen, som sänkte sig gradvis tills den föll på mig. När ljuset vilade på mig såg jag två personer, vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning, stående över mig i luften. En av dem talade till mig och nämnde mig vid namn och sa, men han pekade på den andra: Josef, denna är min älskade son. Hör honom. Endast 24 år senare kommer Joseph Smith och hans bror Hiram att dö på grund av det som började här. Joseph sa att när han var 17 år talade en ängel om för honom att hans namn skulle hållas för gott och ont bland alla nationer, bland alla folk. Den profetian fortsätter att uppfyllas idag när Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga har spritts över hela världen. Motstånd, kritik och antagonism är sanningens följeslagare. När helst sanning uppenbaras om människans ändamål och bestämmelse kommer en kraft att göra motstånd. Med början hos Adam och Eva i Edens lustgård, ner till Kristi verksamhet och vidare till våra dagar kommer det alltid att arbetas för att bedra, vilseleda, motarbeta och hindra planen för livet. Sök efter det största dammolnet som väller upp från all jord som sparkas mot en som blev motarbetad, trotsad, förkastad, slagen, övergiven och korsfäst. Den som steg ner under allt, och där finner du sanningen. Guds son, människosläktets frälsare. Varför lät de honom inte att vara? Varför? Därför att han är sanningen. Och sanningen motarbetas alltid. Och sök sedan efter den som förde fram ännu ett vittne om Jesus Kristus och annan skrift. Sök efter den som var redskapet för att evangeliets fullhet och Jesu Kristi kyrka blev åtställda till jorden. Sök honom och förvänta dig att få se smutskastningen. Varför inte låta honom vara? Varför? Därför att han lärde sanningen, och sanningen motarbetas alltid. Det uppenbarelse som utgjuts över Joseph Smith bekräftar att han var en Guds profet. Låt oss se på några av dem och bara se på en del av det ljus och sanning som uppenbarades genom honom, som står i stark kontrast till de allmänna föreställningar i hans tid och vår. Gud är en personlig, upphöjd varelse. en evig fader. Han är vår fader. Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige Anden är olika åtskilda personer. Du är inte bara en människa. Du är ett barn till Gud, den evige Fadern, och kan bli lik honom om du har tro på hans son, omvänder dig, tar emot förrättningar, tar emot den helige Anden och håller ut till änden. Jesu Kristi kyrka idag är grunden samma kyrka som den han organiserade under sin jordiska verksamhet med profeter, apostlar, melkisediska och levitiska prästadömen, äldster, högpräster, diakoner, lärare, biskopar och de 70, så som de beskrivs i Bibeln. Prästarens myndighet undras jord efter frälsaren och hans apostlars död och återställs igen i vår tid. Uppenbarelser har inte upphört och himlarna är inte stängda. Gud talar till profeter idag och han kommer att tala till er och till mig likaså. Det finns mer efter det här livet än bara himlen och helvetet. Det finns grader av härlighet och vad vi gör i det här livet betyder en hel del. Istället för att bara ha en passiv tro på Kristus borde vi vända oss till honom i varje tanke. Göra allt vi gör i sonens namn, alltid minnas honom samt hålla hans bud så att vi alltid kan ha hans ande hos oss. Det är miljarder människor som lever och dör utan evangeliet och de nödvändiga förrättningarna för frälsning är inte förlorade. Genom Jesu Kristi försoning kan alla människor bli frälsta. Genom lydnad mot evangeliets lagar och förordningar administrerad till både det levande och döda. Allt började inte vid födelsen. Du levde förut i Guds närhet som hans son eller dotter och förberedde dig för jordelivet. Äktenskapet och familjen är inte mänskliga konventioner tills döden skiljer oss åt. De är avsedda att vara eviga genom förbund som vi ingår med Gud. Familjen är himlens mönster. Och detta är endast en del av det flöde av uppenbarelse som kom till Joseph Smith. Var kom de ifrån? Alla det här uppenbarelse som ger ljus åt mörker, klarhet och tvivel och som har inspirerat och förbättrat miljontals människor. Vilka är mest troligt? Att han fantiserade ihop allting själv eller att han hade himlens hjälp? Låter skrifterna han producerar som en människas ord eller Guds ord? Det finns ingen meningsskiljighet om vad Joseph Smith uträttade, bara om hur han gjorde det som han gjorde och varför. Och det finns inte så många alternativ. Han var antingen en hycklare eller en profet. Antingen gjorde han det som han gjorde ensam eller så hade han himlens hjälp. Se på bevisen. Men se då på alla bevisen, den mosaik som hans liv utgjorde och inte på enstaka del. Och viktigt så att gör som den unge Josef och fråga Gud som ger åt alla villigt och utan förberedelser och du ska få. Detta sättet att få reda på sanningen, inte bara om Mormons bok Joseph Smith, utan det är även mönster för att få veta sanning om allting. Jag vittnar om att Joseph Smith var en Guds profet, liksom Thomas S. Monson idag. Genom Joseph Smith har Guds rikesnycklar återigen anförtrotts människan på jorden och evangeliet ska rulla fram liksom stenen som utan händer uthuggen ur bergen tills den har uppfyllt hela jorden. Gud är vår evige fader och Jesus är Kristus. Vi tillber dem. Inget kan jämföras med deras skapelser, frälsningsplanen och Guds lams försoningsoffer. I den här tidsutdelningen uppfyller vi faderns plan och tar del av försoningens frukter endast genom lydnad mot evangeliets lagar och förrättningar som återställdes genom Josef Smith. Jag bär vittne om dem. Gud, den evige fadern och Jesus Kristus, världens frälsare. Och jag gör det i Jesu Kristi namn. Amen.
Shortly following after general conference in October.
Kort efter generalkonferensen i oktober 2007 sa en av bröderna till mig att det skulle dröja ungefär 7 år innan jag fick den här skakande upplevelsen igen. Jag blev lättad och sa att jag skulle betrakta dem som mina 7 goda år. Och här är jag nu. Mina 7 goda år är slut. I januari förra året mottog jag min älskade fru Grace i uppdrag att besöka medlemmarna i Filippinerna som drabbats av en kraftig jordbävning. Vi gladdes för uppdraget var ett svar på våra böner och vittnade om vår himmelske faders godhet och barmhärtighet. Det uppfyllde vår önskan att få uttrycka vår egen kärlek och omtanke till dem. De flesta medlemmar vi mötte bodde fortfarande i tält, samlingslokaler, kyrkans möteshus. De hem vi besökte hade antingen delar av taket kvar eller inget tak alls. Folket där hade inte mycket till att börja med och det lilla de haft hade svepts bort. Det fanns lera, spillror överallt. Men de var fyllda av tacksamhet för den lilla hjälp de fick och var glada trots sina fortfarande mycket svåra omständigheter. När vi frågade hur de mådde svarade alla käckt. Vi klarar oss. Det var tydligt att deras tro på Jesus Kristus gav dem hopp om att allt förr eller senare skulle ordna sig. I hem efter hem, tält efter tält lärde jag och syster T oss mycket av dessa trofasta heliga. I tider av svårigheter har Herren ett sätt att förändra fokus och prioriteter för oss. Plötsligt betyder det materiella som vi arbetar hårt för att skaffa, det betyder ingenting. Allt som betyder något är familjen, våra relationer till andra. En god syster sa så här: när vattnet dragit sig tillbaka och det var dags att röja upp, såg jag mig om i mitt hem och tänkte: oj, vad mycket skräp jag har samlat på mig de här åren. Slutcitat. Jag misstänker att den här systern har fått ett bättre perspektiv och i framtiden är mer försiktig med vad hon behöver och vad hon kan klara sig utan. När vi har arbetat med många medlemmar under åren har vi haft glädjen att se stor andlig styrka. Vi har också sett både överflöd och brist på materiella ägodelar bland de här trofasta medlemmarna. För de flesta av oss är det nödvändigt att tjäna pengar, samla på oss en del världsliga saker för att kunna försörja familjerna. Det kräver en stor del av vår tid och uppmärksamhet. Det finns ingen gräns för vad världen har att erbjuda. Därför är det viktigt att vi lär oss att inse när vi har tillräckligt. Om vi inte är försiktiga börjar vi jaga mer efter det som är timligt än det som är andligt. Vår strävan efter det andliga och eviga hamnar då i bakgrunden istället för tvärtom. Sorgligt nog verkar det finnas en benägenhet att samla på sig mer och mer och äga det senaste. Hur kan vi se till att vi inte går åt det hållet? Jakob ger det här rådet. Ge därför inte ut pengar på det som inte har något värde. Lägg inte heller ned arbete på sånt som inte kan tillfredsställa. Hörsamma mig flitigt och kom ihåg de ord jag har talat. Och kom till Israels helige och mätta er med det som inte förgås och inte heller kan fördärvas. Och låt er själ glädjas åt överflöd. Jag hoppas att ingen av oss lägger ner pengar på sånt som inte har något värde eller arbetar på sånt som inte kan tillfredsställa. Frälsaren undervisade judarna i Jerusalem och nefiterna. Samla er inte skatter på jorden när mal och moss rost förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl, utan samla er skatter i himlen där varken mal eller rost förstör och där tjuvar inte bryter sig in eller stjäl. Ty där din skatt är, där kommer även ditt hjärta att vara. I ett annat sammanhang använde frälsaren den här liknelsen. En rik man hade åkrar som gav goda skördar och han frågade sig själv, vad ska jag göra? Jag har inte plats för mina skördar. Så här vill jag göra, tänkte han. Jag river mina logar och bygger större och där samlar jag in all min säd och allt mitt goda. Sen ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt. Ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom, din dåre, i natt skall din själ utkrävas av dig. Och vem ska då få det du har samlat ihop? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. President Uchtdorf gav ett råd för inte så länge sedan. Citat, vår himmelska fader ser vår verkliga potential. Han vet sånt om oss som vi inte själva vet. Han manar oss att i livet uppfylla ändamålet med vår skapelse, leva ett gott liv och återvända till honom. Varför ägnar vi då så mycket av vår tid och energi åt sånt som är flyktigt, oviktigt, ytligt? Vägrar vi att se det dåraktiga i vår strävan efter det obetydliga och förgängliga, slutcitat. Vi vet alla att vår lista över jordiska skatter består av stolthet, rikedomar, materiella ting, makt och ära av människor. De är inte värda mer tid eller uppmärksamhet, så jag lägger fokus på det som utgör våra skatter i himlen. Vilka himmelska skatter kan vi samla på oss? Till att börja med vore det bra att införliva Kristuslika egenskaper som tro, hopp, ödmjukhet och barmhärtighet. Vi har fått rådet att lägga av den naturliga människan och bli som ett barn. Frälsarens maning till oss är att sträva efter att bli fullkomliga liksom han och vår himmelska fader. För det andra måste vi spendera mer tid och arbete på att stärka familjens relationer. Familjen är ju instiftad av Gud. Den är den viktigaste enheten i tid och i evighet. För det tredje är tjänande ett kännetecken för en sann Kristi efterföljare. Han sa, allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. För det fjärde är ansträngningen att förstå Kristi lära och stärka vårt vittnesbörd något som medför sann glädje. Vi måste konsekvent studera Kristi ord i skrifterna och de levande profeternas ord. Ty se, Kristi ord skall tillkännage för er allt ni bör göra. Jag avslutar med berättelsen om en 73-årig änka som vi mötte under vår resa till Filippinerna. När jordskalvet drabbade ön Bohol rasade hemmet som hon och hennes avlidne make arbetat så hårt för att bygga och dödade hennes dotter och barnbarn. När hon nu blivit ensam måste hon arbeta för att försörja sig. Hon tar emot tvätt som hon tvättar för hand och måste gå upp och ner för en ordentlig backe ett par gånger om dagen för att hämta vatten. När vi besökte henne bodde hon fortfarande i tält. Här är hennes ord. Citat. LST, jag accepterar allt Herren bett mig genomgå. Jag känner ingen bitterhet. Jag har min tempelrekommendation under kudden. Jag vill att du ska veta att jag betalar ett fullt tionde på min lilla inkomst från tvätten. Vad som än händer ska jag alltid betala ett fullt tionde. Slutcitat. Jag bär vittnesbörd om att våra prioriteter, tendenser, böjelser, begär, lidelser och passioner kommer att ha direkt inverkan på vårt nästa tillstånd. Låt oss alltid minnas frälsarens ord. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Må vårt hjärta alltid vara på rätta stället, är min bön. I Jesu Kristi namn. Amen.
The other day, my 10-year-old son was studying about the human brain on the internet.
Häromdagen läste min 10-årige son om den mänskliga hjärnan på internet. Han vill bli kirurgen då. Det är lätt att se att han är mycket smartare än jag. Vi tycker om internet. Hemma kommunicerar vi med släkt och vänner genom sociala medier, e-post och på andra sätt. Mina barn gör mycket av sitt skolarbete med hjälp av internet. Vilken fråga den gäller söker vi den information vi behöver på nätet. Några sekunder senare har vi mycket material. Det är fantastiskt. Internet erbjuder så många möjligheter att lära. Men Satan vill ju att vi ska vara olyckliga, så han förvränger tingens sanna mening. Han använder detta utmärkta redskap för att skapa tvivel och rädsla och riva ner tro och hopp. Med allt som finns tillgängligt på internet måste vi noggrant fundera över vad vi ska lägga vår tid på. Satan kan hålla oss upptagna, distraherade och infekterade när vi sållar information, av vilken mycket kan vara rent skräp. Man ska inte söka bland sopor. Lyssna till det här rådet som vi får i skrifterna. Kristi ande ges åt varje människa för att hon ska kunna skilja gott från ont. Därför visar jag er hur ni bör döma. Till allt som inbjuder till att göra gott och som förmår människor att tro på Kristus kommer genom Kristi kraft och gåva, varför ni kan veta att det är av Gud. I själva verket ställs vi inför samma dilemma som Josef Smith stod inför när han var ung. Också vi finner att vi brister i visdom. I Guds rike är sökandet efter sanning något som värdesätts, uppmuntras och inte på något sätt undertrycks eller skapar rädsla. Kyrkans medlemmar har fått rådet av Herren själv att söka kunskap. Han sa, sök flitigt, jag söker de bästa böcker efter visdomsord. Sök lärdom, ja, genom studier och även genom tro. Men hur kan vi urskilja sanning i en värld som blir allt mer brutal i sina attacker mot det som hör till Gud? Skrifterna visar oss vägen. För det första känner vi igen sanningen på dess frukter. I sin storslagna bergspredikan sa Herren, så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Profeten Moroni undervisade om samma princip när han sa, av deras gärningar ska ni känna dem. Ty om deras gärningar är goda, då är även det goda. Vi uppmanar alla att studera denna kyrkas frukter och verk. De som är intresserade av sanning kan se den skillnad som kyrkan och dess medlemmar åstadkommer i de samhällen där de är etablerade. De lägger också märke till hur livet förbättras för dem som följer dess lärdomar. De som undersöker dess frukter upptäcker att Jesu Kristi kyrka och sista dagars heligas frukter är utsökta och begärliga. Nummer två. För det andra kan vi finna sanning genom att själva pröva ordet. Profeten Alma sa, nu ska vi jämföra ordet med ett frö. Om ni ger plats så att ett frö kan sås i ert hjärta, se om det är ett verkligt frö, och om ni inte kastar ut det genom er otro, se, då ska det börja svälla i ert bröst. Och ni ska börja säga inom er själva, det måste så vara att detta är ett gott frö. Ty det börjar utvidga min själ. Ja, det börjar upplysa mitt förstånd. Ja, det börjar bli välbehagligt för mig. Och se, stärker inte detta er tro? Jo, det stärker er tro. Ja, för varje frö ger växt efter sin egen avbild. Vilken storslagen inbjudan från en Herrens profet. Det här kan jämföras med ett vetenskapligt experiment. Vi uppmanas att pröva ordet, Vi får parametrar och vi får veta hur provresultatet blir om vi följer instruktionerna. Alltså lär oss skriften oss att vi kan få veta sanningen genom att studera dess frukter eller genom att själva experimentera med den. Ge rum för ordet i vårt hjärta och vårda det som ett frö. Men det finns också ett tredje sätt att få veta sanningen. Och det är genom personlig uppenbarelse. Lärandeförbunden kapitel 8 lär oss att uppenbarelse är kunskap. Kunskap om vad vi än ber om i tro med ett uppriktigt hjärta, med tro på att vi ska få. Och Herren talar om för oss hur vi ska ta emot uppenbarelsen. Han säger, jag ska tala till ditt förstånd och till ditt hjärta genom den heliga anden som ska komma över dig och som ska bo i ditt hjärta. Alltså lär vi oss att vi kan få uppenbarelse genom att be i tro med uppriktigt hjärta och tro på att vi ska få. Lägg märke till att Herren gjorde det mycket tydligt i sin varning. Kom ihåg att utan tro kan du ingenting göra. Be därför i tro. Tro kräver arbete. Arbete såsom att utforska det i sitt eget sinne och sedan fråga en Herren i bön om det är rätt. Herren sa, om det är rätt ska jag få ditt hjärta att brinna inom dig. Därför ska du känna att det är rätt. Men om det inte är rätt ska du inte få någon sådan känsla, utan det ska komma en tröghet över ditt tänkande som får dig att glömma det som är fel. Tro utan gärningar är död, så be i tro utan att tvivla. Jag har en vän med en annan tro som antyder för mig att han inte är en andlig människa. Han läser inte skrifterna och ber inte, eftersom han säger att han inte förstår Guds ord och inte är säker på att Gud existerar. Den inställningen förklarar hans bristande andlighet och leder till uppenbarelsens motsats, så som Alma förklarar. Han sa, och därför får den som förhärdar sitt hjärta en mindre del av ordet. Men, tillade Alma, till den som inte förhärdar sitt hjärta ges en större del av ordet, till dess det blir honom givet att känna Guds hemligheter, till dess han känner dem till fullo. Alma och Mosias söner är exempel på principen att tro kräver arbete. I Mormons bok läser vi, de hade flitigt utforskat skrifterna för att de skulle kunna få kännedom om Guds ord. Men detta är inte allt. De hade hängivit sig åt mycket bön och fasta, och därför hade de profetians ande och uppenbarelsens ande. Att be och fråga med ett uppriktigt hjärta är lika viktigt i den här processen. Om vi uppriktigt söker sanningen gör vi allt som står i vår makt för att finna den, som att läsa skrifterna, gå i kyrkan och göra vårt bästa för att hålla Guds bud. Det innebär också att vi är villiga att göra Guds vilja när vi finner den. Det Joseph Smith gjorde när han sökte efter vishet är ett perfekt exempel på vad det innebär att ha ett uppriktigt hjärta. Han sa att han ville veta vilken av sekterna som var sann, så att han kunde veta vilken han skulle ansluta sig till. Redan innan han bad var han redo att handla efter det svar han skulle få. Vi måste be och fråga i tro med uppriktigt hjärta, men inte allt. Vi måste också tro att vi ska få uppenbarelsen. Vi måste lita på Herren och hoppas på hans löften. Kom ihåg det som står skrivet. Om någon av er brister i visdom ska han be till Gud som ger åt alla, villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Vilket underbart löfte. Jag uppmanar alla att söka sanningen med någon av dessa metoder, men speciellt från Gud genom personlig uppenbarelse. Gud uppenbarar sanning för den som söker efter den enligt skriftens anvisningar. Det kräver mer ansträngning än att bara söka på internet, men det är värt det. Jag vittnar om att detta är Jesu Kristi sanna kyrka. Jag har sett dess frukter i samhället och i tusentals människors liv, också i min familjs liv, och vet därför att den är sann. Jag har också prövat ordet i mitt liv i många år och har känt dess inflytande på min själ och vet därför att det är sant. Men viktigast av allt är att jag har fått veta att det är sant för egen del i uppenbarelse genom den heliga andens kraft. Därför vet jag att det är sant. Jag uppmanar er alla att göra likadant. I Jesu Kristi namn. Amen.
A crushing sense of defeat and despair enveloped his disciples.
En förkrossande känsla av nederlag och förtvivlan omgav Jesu lärjungar när han led och dog på korset och när hans kropp lades livlös i graven. Trots det som frälsaren upprepade gånger hade sagt om sin död och sin uppståndelse hade de inte förstått. Den mörka korsfästelsen efter eftermiddag följdes dock snart av den glädjefulla uppståndelsens morgon. Men den glädjen kom först när lärjungarna blev ögonvittnen till uppståndelsen. För till och med änglars tillkännagivande om att han hade uppstått var först obegripligt. Det var något som de aldrig hade skådat. Maria från Magdala och några andra trofasta kvinnor kom tidigt till frälsarens grav den söndagsmorgonen med kryddor och salvor för att slutföra den smörjelse som hade påbörjats när Herrens kropp hastigt slagt i gravkammaren inför den kommande sabbaten. På denna morgonens morgon möttes de av en öppen gravkammare. Täckstenarna hade rullats bort och två änglar förkunnade. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han är uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan han ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på den tredje dagen. Kom och se platsen där han låg. Gå genast och säg till hans lärjungar att han uppstått från de döda. Som änglarna hade befallt tittade Maria från Magdala in i graven, men det verkade som det enda hon märkte var att Herrens kropp var borta. Hon skyndade sig att berätta för apostlarna och när hon fann Petrus och Johannes sa hon till dem: de har tagit bort Herren från graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och Johannes sprang till platsen och konstaterade att graven verkligen var tom eftersom de såg linnebindlarna ligga där och duken som hade täckt huvud hopvikt på en särskild plats. Johannes var uppenbarligen den första att förstå det storslagna budskapet om uppståndelsen. Han skriver att han såg och trodde, medan de andra fram tills dess inte förstått skriftens ord om att han måste uppstå från de döda. Petrus och Johannes gick, men Maria stannade kvar, fortfarande sörjande. Under tiden hade änglarna återvänt och frågade henne milt: kvinna, varför gråter du? Hon svarade dem: de har tagit bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. I det ögonblicket talade den uppstående frälsaren som nu stod bakom henne: kvinna, varför gråter du? Vem söker du? Hon trodde att det var trädgårdsmästaren och sa till honom: herre, om det är du som har fört bort honom så säg mig var du har lagt honom så jag kan hämta honom. Äldste James E. Talmage skrev: det var Jesus, sin älskade herre, som hon talade med, men hon visste det inte. Ett ord från hans levande läppar förvandlade hennes pinande sorg till extatisk glädje. Jesus sa till henne: Maria. Rösten, tonfallet, den ömma betoningen som hon hade tidigare hört och älskat lyfte henne upp ur förtvivlans djup var hon hade sjunkit ner. Hon vände sig om och såg Herren. I hänförd glädje räckte hon ut armarna för att omfamna honom och uttalade enda ömma tillbedande ordet: Rabboni, med betydelsen min älskade mästare. Och så blev denna välsignade kvinna den första dödliga att se och tala med den uppstående Kristus. Senare samma dag uppenbarade han sig för Petrus i eller nära Jerusalem och på kvällen för 10 av apostlarna och andra genom att plötsligt träda fram mitt ibland dem och säga: se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. Sen för att ytterligare övertyga dem, eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro, utan stod där och förundrade, åt han en bit stekt fisk och honungskaka inför dem. Senare instruerade han dem: ni ska bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Utöver dessa bekräftade vittnen i Jerusalem så har vi den uppstående Herrens ojämförliga verksamhet bland de forntida invånarna på det västra halvklotet. I landet Ymnighet så steg han ner från himlen och inbjöd den samlade människomängden, ungefär 2500 personer, att komma fram, den ena efter den andra, tills de alla hade gått fram och stuckit sina händer i hans sida och känt märken efter spikarna i hans händer och i hans fötter. Och när alla hade gått fram och själva hade bevittnat det, ropade de enhälligt och sa: Hosianna, välsignat var den allra högsta Gudens namn. Och de föll ned för Gud, för Jesu fötter, och tillbad honom. Kristi uppståndelse visar att han existerar självständigt och evigt. Ty, liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Jesus sa: fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta det tillbaka. Frälsaren är inte beroende av föda eller vatten eller syra eller någon annan substans, makt eller person för sitt liv. Både som Jehova och som Messias är han den store jag är, den i sig själv existerande guden. Han är och kommer alltid att vara. Genom sin försoning och sin uppståndelse har Jesus Kristus övervunnit alla fallets delar. Fysisk död är tillfällig, och till och med andlig död har ett slut, på det sättet att alla kommer tillbaka till Guds närhet, åtminstone tillfälligt, för att bli dömda. Vi kan ha fullständig tro och tillit till hans förmåga att övervinna allt och ge oss evigt liv. Ty eftersom döden kom genom en människa, så kom också det dödas uppståndelse genom en människa. Liksom i alla Adam dör, liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Med Elsten Neil A. Maxwells ord: Kristi seger över döden utgör det slutet på det mänskliga dilemmat. Nu finns det endast personliga dilemman, och även från dessa kan vi befrias genom att följa hans lärdomar, han som räddade oss från allmän undergång. Efter att ha tillfredsställt rättvisans krav ställer sig Kristus i rättvisans ställe. Eller vi kan säga att han är rättvisa, lika väl som kärlek. Likaledes, förutom att vara en fullkomlig rättvis Gud, är han en fullkomlig barmhärtig Gud. Följaktligen så ställer frälsaren allt till rätta. Ingen orättvisa i dödligheten är bestående, inte ens döden, för han ger livet återigen. Ingen skada, handikapp, förräderi eller misshändel. Allt ställs till rätta till slut, tack vare hans fullständiga rättvisa och nåd. Av samma skäl är vi alla ansvariga inför honom för våra liv, våra val och våra handlingar, till och med våra tankar. Eftersom han har åtlöst oss från fallet, så är det våra liv i själva verket hans. Han förkunnade: se, jag har givit er mitt evangelium, och detta är det evangelium som jag har givit er. Att jag kom till världen för att göra min faders vilja, därför att min fader sände mig. Och min fader sände mig för att jag skulle kunna lyftas upp på korset, så att jag, sedan jag lyfts upp på korset, skulle kunna dra alla människor till mig. För att människorna, liksom jag lyfts upp av människor, på samma sätt skulle lyftas upp av fadern för att stå inför mig, för att dömas efter sina gärningar. Begrunda ett ögonblick den betydelse uppståndelsen har för att en gång för alla lösa frågan om Jesus för Nazarets sanna identitet, samt de stora filosofiska tvisterna och livets frågor. Om Jesus verkligen uppstod, bokstavligen, så måste det innebära att han är en gudomlig varelse. Ingen dödlig människa har makten i sig själv att komma till liv igen efter att ha dött. Eftersom han uppstod så kan Jesus inte bara ha varit en snickare, en lärare, en rabbin eller en profet. Eftersom Jesus uppstod så måste han varit en Gud. Ja, faderns enfödde son. Därför är det som han lärde sant. Gud kan inte ljuga. Därför var han jordens skapare, som han sa. Därför är himmelen och helvetet verkliga, som han lärde. Därför finns det en andevärld som han besökte efter sin död. Därför ska han komma tillbaka igen och personligen reagera på jorden. Därför finns den yttersta domen och uppståndelsen för alla. I och med att Kristi uppståndelse är verklig, är tvivel på Guds, faderns, allmakt, allvetande och välvilja grundlösa. Han gav ju sin enfödde son för att återlösa världen. Tvivel på meningen och syftet med livet är ogrundade. Jesus Kristus är faktiskt det enda namn genom vilket frälsning kommer till mänskligheten. Kristi nåd är verklig och skänker både förlåtelse och rening till den botfärdiga syndaren. Tro är förvisso mer än en fantasi eller ett psykologiskt påhitt. Det finns fullkomlig och universell sanning och det finns sakliga och oförändliga moralnormer som lärdes av honom. Omvändelse från varje överträdelse av hans lag och bud är en angelägen sak. Frälsarens underverk är verkliga, liksom hans löfte till hans lärjungar att de skulle utföra samma och till och med större gärningar. Hans prästadöme är ovillkorligen en verklig kraft som förvaltar evangeliet och innehar nyckeln till rikets hemligheter, ja, nyckeln till kunskapen om Gud. Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i dess förordningar. I och med att Kristi uppståndelse är verklig innebär döden inte vårt slut. Och när denna vår sargade hud är borta så ska vi i vårt kött skåda Gud. President Thomas S. Monson berättar om en Robert Blatchford som för 100 år sedan i sin bok God and My Neighbor med stor kraft angrep sådana vedertagna kristna trossatser som Gud, Kristus, bön och odödlighet. Han påstår utan tvekan, jag hävdar att jag har bevisat allt jag avsett bevisa så fullständigt och bestämt att ingen kristen, hur framstående och kunnig han än må vara, kan bemöta och rubba mina argument. Han omgav sig med en mur av misstro. Men så hände någonting märkligt. Hans mur smolade plötsligt sönder till ingenting. Sakta började han träva sig tillbaka till den tro han föraktat och förlöjligat. Var det orsakade en sån grundlig förändring av hans inställning. Hans hustru hade gått bort. Med förkrossat hjärta gick han in i det rum där hennes jordiska kropp låg och han tittade en gång till på det älskade ansiktet som han så ofta hade tittat på. När han kom ut så sa han till en vän, det är hon och ändå är det inte hon. Allt är förändrat. Någonting som fanns där tidigare har tagits bort. Hon är inte densamma. Vad kan ha lämnat henne annat än själen? Dog Herren verkligen och uppstod igen? Ja. De fundamentala principerna i vår religion är apostlarnas och profeternas vittnesbörd om Jesus Kristus. Att han dog, begravdes och återuppstod på den tredje dagen och uppsteg till himlen. Allt annat som tillhör vår religion är endast tillägg till detta. När Jesu förutsagda födelse närmade sig fanns det några bland de forntida nefiterna och lamaniterna som trodde, men de flesta tvivlade. I sinom tid så kom tecknet på hans födelse en dag och natt och en dag utan mörker och alla visste. Även idag så tror några på Kristi bokstavlig uppståndelse och många andra tvivlar eller tror inte. Men några vet. I sinom tid kommer alla att se och veta. Ja, varje knä ska böjas och varje tunga bekänna inför honom. Tills dess så tror jag på de många vittnen om frälsarens uppståndelse. Vilkas erfarenheter och vittnesbörd finns i Nya Testamentet? Petrus och hans kamrater, de 12, samt kära och rena Maria från Magdala, bland andra. Jag tror på de vittnesbörd som återfinns i Mormons bok. Aposteln Nefi tillsammans med de i namngivna folkmängden i landet Ymnighet, bland andra. Och jag tror på Joseph Smith och Sidney Riddons vittnesbörd som efter många andras vittnesbörd förkunnade det mäktiga vittnesbördet i den här sista tidsutdelningen. Att han lever, ty vi såg honom. Under hans allseende öga reser jag mig som ett vittne om att Jesus från Nasaret är den återuppstående återlösaren. Och jag vittnar om allt som det som följer av hans uppståndelses faktum. Må du få din övertygelse och tröst av samma vittnesbörd är min bön i Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear brothers and sisters, again we are coming.
Bröder och systrar, nu i slutet av konferensen så kommer vi att, för att uttrycka tillsammans som en Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga, och då uttrycker vi vår djupare uppskattning till alla som arbetar så hängivet för att förbereda det här mötet. Vi tackar för de som har talat och de som har framfört inspirerande musik. Nu har vi förmånen att återigen få lyssna till vår älskade profet, president Thomas S. Monson. Efter president Monsons tal avslutar kören den här konferensen med att sjunga Kom, låt oss igen. Avslutningsbönen får vi sedan av äldste Benjamin de Hoyos i de 70 quorum och konferensen avslutas sedan.
My brothers and sisters, what a wonderful conference this has been.
We've been fed. Mina bröder och systrar, vilken underbar konferens det här har varit. Vi har fått andlig föda, vi har lyssnat till inspirerade ord från män och kvinnor som talat till oss. Musiken har varit superb, budskapen väl förberedda och framförda av den heliga andens maningar. Bönerna har fört oss närmare himlen. Vi har lyfts på alla sätt medan vi deltagit tillsammans. Jag hoppas vi alla tar oss tid att läsa konferensbudskapen när de blir tillgängliga på lds.org inom några dagar och när de ges ut i kommande nummer av Liahona. För de förtjänar att vi går igenom och studerar dem noggrant. Jag vet att ni håller med mig när jag uttrycker tacksamhet för de bröder och systrar som blivit avlösta under den här konferensen. De har tjänat väl och har bidragit påtagligt till Herrens verk. Deras hängivenhet har varit total. Vi har också med uppräckta händer gett vårt stöd till bröder och systrar som kallats till nya ämbeten. Vi välkomnar dem och vill att de ska veta att vi ser fram emot att arbeta tillsammans med dem i mästarens verk. När vi begrundar de budskap vi hört, låt oss besluta oss för att göra lite bättre än förut. Må vi vara vänliga, kärleksfulla mot dem som inte delar vår tro och våra normer. Frälsaren förde till den här jorden ett budskap av kärlek och välvilja mot alla män och kvinnor. Må vi alltid följa hans exempel. Vi står inför många allvarliga utmaningar i världen idag, men jag försäkrar er att vår himmelske fader är medveten om oss. Han ska leda oss och välsigna oss när vi visar vår tro på och tillit till honom. Och han är med oss genom alla de svårigheter som kommer i vår väg. Må himlens välsignelser vila över oss alla. Må våra hem vara fyllda med kärlek och vänlighet och med Herrens ande. må vi ständigt ge näring åt våra vittnesbörd så att de blir ett skydd för oss mot motståndarens angrepp. Må den ande vi känt under de här två dagarna bli kvar hos oss när vi nu tar itu med allt det som upptar vår vardag, och må vi alltid utföra Herrens verk. Jag vittnar om att detta verk är sant, att vår frälsare lever och att han leder sin kyrka här på jorden. Jag ger er mitt vittnesbörd om att vår Gud, att Gud vår evige fader lever och älskar oss. Han är verkligen vår fader. Han är personlig och verklig. Må vi inse och förstå hur nära oss han är villig att komma. Hur långt han är villig att gå för att hjälpa oss. Hur mycket han älskar oss. Mina bröder och systrar, må Gud välsigna er. Må hans utlovade frid vara med er nu och alltid. Jag bjuder er farväl tills vi möts igen om 6 månader. Och jag gör det i Jesu Kristi, vår Herres och Frälsares namn. Amen.
Come, let us be you, our children. our dear Heavenly Father.
Vår kära himmelske fader, när vi avslutar denna konferens uttrycker vi vår tacksamhet till dig för allt det som har rört våra hjärtan. Vi erkänner din hand och din återupprättade kyrka. Vi är tacksamma för Jesu Kristi försoningsoffer. Vi tackar dig för det inspirerande råd vi fått genom vår profet Thomas S. Monson och hans rådgivare. Och vi vet, Fader, att han leder kyrkan i denna tid. Ge oss modet att dela med oss av evangeliet. Hjälp oss att sträcka oss ut till dem omkring oss, att vi kan föra dem tillbaka till dig. Hjälp oss att anamma de undervisningar vi fått, att ta med dem hem. Beskydd oss på våra vägar hem. I Jesu Kristi namn, vår frälsare Jesus Kristus. Amen.
This has been a broadcast of the 184th annual.
Detta var en utsändning från den 184:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Talarna hade valts bland kyrkans generalauktoriteter och generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören. Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Distribution. Varje form av återgivning, inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.